Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt en vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. När Gud på den sjätte skapelsedagen från sin eviga boning av ljus och härlighet skådade ner på sitt skapelseverk kunde han konstatera att det var mycket gott. Ljus och mörker, vattnet under valvet och vattnet ovanför valvet, land och hav, grönskan och fruktträden. De två stora ljusen, solen och månen, havsdjuren och fåglarna, boskapsdjuren, kräldjuren och de vilda djuren. Allt, precis allt, var i fullkomlig harmoni. Ingen förgängelse eller död, inga sjukdomar eller några slags defekter fanns. Som skapelsens krona hade människan gjort den sjätte dagen. Hon skapades till Guds egen avbild, till att vara honom lik. Människan var fullkomligt helig och god, rättfärdig och oskuldsfull. Hon levde i en direkt obruten gemenskap, relation till Gud. Hon sattes också att råda över allt det härliga som fanns i Guds skapelse. När sen djävulen, den gamle ormen, förförde först kvinnan och sen genom henne mannen till att äta av den förbjudna frukten, kom synden, olydnaden för Gud in i världen. Och tänk vilken scenförändring det blev i och med syndens inträde i världen. Synden gav verkligen åt allt det sköna en främmande gestalt. I första Moseboks följande kapitel så ser vi sen hur synden undan för undan bryter ner Guds goda skapelse. Adam blir rädd och springer och gömmer sig för Herren. Hat och mord till och med. Alltså någonting som intill dess hade varit fullständigt otänkbart. Det utövas då Kain dödar sin lille bror Abel. Lögner, fruktan och hämnd hör till vardagen. Vi möter sen den fruktansvärde och grymme Lemek som skryter med att han dödar en ung man för varje blåmärke och hämnas sina fiender 77 gånger. Och vi läser också om hur den ene efter den andra dör. Den och den blev si och så gammal. Därefter dog han. Så står det i vers efter vers. Ända tills vi kommer fram till Noas tid. Då ondskan tilltagit så mycket att Herren ångrade att han hade gjort människorna och var bedrövad i sitt hjärta. En bibelutläggare har träffande kallat första Moseboks femte kapitel för kyrkogårdskapitlet. Eftersom den ena människan efter den andra dör. Vi möter där konsekvenserna av de första människornas överträdelse mot Guds bud. just det som Gud hade varnat för. Av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Eftersom det var djävulen som lett människan in på denna syndens, avfallets, otrons och dödens väg, säger Jesus om honom att han har varit en mördare ända från begynnelsen. Men Adam och Eva dog ju inte genast när de ätit av frukten, kanske du tänker. Men det var just precis vad de gjorde. Omedelbart dog de den andliga döden, som ju är själens skilsmässa från Gud. Den stund de åt av frukten avföll de från Gud. De dog andligt och de drog hela skapelsen med sig i sitt fall. Herren Gud sa till Adam: marken ska vara förbannad för din skull. Så som komna och danade av stoft från jorden underställdes också Adams och Evas kroppar förgängelsen och döden. Ögonblickligen dog de den andliga döden, och samtidigt drogs deras kroppar in under förgängelsen, det vill säga började brytas ner för att slutligen dö. Varje slags död innebär en skilsmässa. Den kroppsliga döden skiljer människans själ från hennes kropp. Den andliga döden skiljer människans själ ifrån Gud, som är hennes skapare. Och den eviga döden skiljer människan från Gud i all evighet. Om inte själen under en människas nådetid, alltså under den tid då hon lever här på jorden, återförenas med Gud genom tron på Jesus, om inte detta sker, då övergår den andliga döden vid den kroppsliga döden i den eviga döden. Men Adam och Eva kom efter sitt avfall till tro på Jesus, den kommande frälsaren. Det hände när de hörde evangeliet förkunnas för första gången på jorden. Det var när Herren Gud sa att kvinnans avkomma, det vill säga Jesus, skulle krossa ormens, alltså djävulens, huvud. Och genom tron på detta löfte så fick de andligt liv igen och blev de första kristna. Men den kroppsliga döden var de ändå tvungna att genomgå. Men deras själar är nu hemma hos Gud. Men en gång i framtiden, på uppståndelsens dag, ska deras själar och kroppar återförenas. För att de, precis som alla andra kristna genom alla tider, den dagen ska få gå in i Kristi härlighetsrike. Då de nya himlarna och den nya jorden har kommit i den gamla skapelsens ställe. Och vi ska då vara hela människor igen, med kropp och själ. Gud kommer att samla alla människors, kanske kringspridda och förmultnade kroppsdelar, kroppspartiklar, och sätta ihop dem igen. Och de kristnas kroppar ska då inte längre vara under förgängelsen, utan vara fullkomliga och heliga. Andliga kroppar utan några som helst skavanker, smärta, smärtor, handikapp eller sjukdomar. Vi kommer att vara lika Jesus. Han själv kommer att förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Käre vän, vill inte du vara med den dagen? Längtar inte du efter detta? Det gör alla Guds barn. Ja, till och med själva skapelsen längtar efter att få vara med om det här. Vi vet, skriver Paulus, Romarbrevet 8, att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförvandling. Allt detta, alltså den gamla skapelsens återlösning och förvandling, det sker genom Jesus. Jesus är den sista Adam. Så skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 15. Han är den sista Adam som ställer till rätta vad den första Adam åsamkat, ställt till med. När tiden var fullbordad sände Gud sin son till jorden för att bära hela mänsklighetens syndaskuld upp på korset så att den blev sonad, gottgjord. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 6:23. Syndernas förlåtelse innebär liv och salighet. Paulus skriver, alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Romarbrevet 5, 18-19. När evangeliet om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod predikas, och när denna förkunnelse mottas av någon människa i tro, ja, då uppstår ett nytt liv. Den människan har då övergått från döden till livet. Hon har blivit född på nytt. Därför skriver Paulus till de kristna i Efesus, kapitel 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Det här nya andliga livet, det är inte synligt för våra yttre ögon. Det kan bara uppfattas och omfattas i tro. Den som tror på sonen har evigt liv. Johannes 3:36. Men en gång i framtiden så ska allt det som här troddes och som bara var en fördold verklighet, det ska förbytas och vara fullt åskådligt, fullt uppenbart. Och då ska vi se Herren Jesus Kristus ansikte mot ansikte. Job säger, jag vet att min återlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sen denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag ska själv få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Denna stora dag som alltså kommer att avsluta världshistorien, den sista dagen som ännu ligger i framtiden och som vi längtar efter, den dag då hela skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen, den förebildades och uppenbarades faktiskt glimtvis redan för 2000 år sedan, när Jesus framträdde i sin offentliga tjänst här på jorden. För han inte bara talade och undervisade om Guds rike och gav löften om vad som en gång i framtiden skulle ske, utan han visade också genom kraftgärningar, helbrägdagörelser och till och med genom uppväckanden från de döda att Guds rike, det innebär en fullständig seger över synden, döden och djävulen, och att det är han själv, Jesus, som åstadkommer denna seger. I härlighetens rike som en gång kommer att inträda, där finns det ju inga sjukdomar, ingen förgängelse eller brist. Och Jesus förekommer denna härlighet när han i dagens evangelium möter den lame mannen och uppenbarar sin makt på honom. Det blir en Jesu predikan genom handling om den kommande härligheten. Allt ofullkomligt och defekt i skapelsen är ett verk av Satan. Varken sjukdomar, handikapp eller död ingick i Guds plan eller skapelseverk. Jesus visade genom sitt botande att han är livets herre och Satans besegrare. Men av det här får vi nu inte dra några felaktiga slutsatser. För det första så ska vi aldrig inbilla oss att olyckor, sjukdomar eller handikapp drabbar efter någon moralisk eller andlig måttstock, så att den som är särskilt ond eller som särskilt mycket har stått emot Gud skulle drabbas hårdare än andra människor. Sambandet mellan synden å ena sidan och förgängelsen, sjukdomarna och döden å den andra sidan är ett allmänt samband. Det kan inte tillämpas specifikt på den enskilda människan. En gång så frågade lärjungarna Jesus angående en blindfödd man som de träffade. Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Det var alltså en allmän föreställning att de som hade drabbats särskilt hårt, till exempel genom blindhet, hade begått särskilt svåra synder. Och nu ville lärjungarna veta om det var den blindfödde mannen själv som Gud hade sett i förväg skulle synda i sitt liv och som redan från födseln därför hade varit blind, eller om det var hans föräldrar som hade syndat särskilt svårt och som straff fick en blindfödd son. Men Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Sen botades mannen och Jesu makt uppenbarades, precis som var fallet med den lame mannen i vår evangelietext idag. Anledningen till den blinde mannens sjukdom var alltså att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. En annan felaktig slutsats vi inte får dra av detta samband mellan synden och lidandet och sjukdomarna, det är att Jesus alltid skulle vilja visa sin makt och härlighet just på det sättet som han gjorde med den lame mannen. Det kan han göra. Det vållar honom inte det minsta problem. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Han kan hela idag lika väl som han gjorde då, och han gör det också. Men det finns ingen automatik i helanden och mirakler som vissa tycks tro. Däremot har vi villkorslösa löften om något som borde glädja oss oändligt mycket mer, nämligen syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Så mycket mer som det eviga livet i himmelen är värt än det korta livet här på jorden. Så mycket mer värt är syndernas förlåtelse än kroppslig hälsa. Och det var ju för att åstadkomma försoning, för att utplåna våra synder, som Jesus kom till jorden. Han säger själv: människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Den lame mannen fördes fram på en bädd till Jesus. Och Jesus sa till honom, det första han sa till mannen var: mitt barn, dina synder är förlåtna. Det var viktigt för Jesus att först säga denne man detta. Och när denna avlösning var klar gjorde Jesus det som var mycket lättare. Han botade mannen och sa honom: stig upp, ta din bädd och gå hem. Syndaförlåtelsen kostade Jesus de fruktansvärda lidandena och döden på korset. Men helandet kostade honom bara en tanke, några få ord. Och vilket var viktigast? Vad hade det hjälpt den lame mannen med ett läkedomsunder om han sen skulle dö i sina synder och tillbringa evigheten i helvetet? De kroppsliga helandena sker i den mån det tjänar Guds rike, såväl som ett vittnesbörd för de som bevittnar det hela, som för den som blir hjälpt ur sin nöd. Ibland låter Herren istället sina barn lida under sjukdomar och annat ont för att det tjänar deras evighetssak. Paulus fick dras med en törntagg i köttet, vad det nu kan ha varit för något. En svår ögonsjukdom kanske, för att han inte skulle förhäva sig utan lära sig att Guds nåd var nog för honom. Den kroppssvaghet Paulus hade blev faktiskt också, vi vet inte hur, men på något sätt så blev just sjukdomen anledning till att Paulus fick tillfälle att predika för församlingen i Galatien. För han skriver i Galatierbrevet 4:13: ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Jesus visade genom sina under vem han är, att han är livets herre och Satans besegrare. Och det var för att uppenbara Guds gärningar som han utförde sina underverk. Vi vet inte i varje enskilt fall av sjukdom vad som är Guds vilja. När vi är sjuka så får vi frimodigt och rättframt be Gud om hälsa. Precis som det lilla barnet kommer till sin pappa och ber om något. Vi får då hoppas på bönesvar. Men vi ska också veta att för Guds barn samverkar allt till det bästa. Även när han låter oss vara kvar i olika former av lidanden. Den som har ställt sig under den allsmäktiges beskydd kan vara fullständigt trygg i precis vad som än händer. Vid bön om andliga välsignelser så ska vi däremot be förbehållslöst. För de vill Herren aldrig undanhålla oss. Den som kommer till mig, säger Jesus, ska jag aldrig någonsin kasta ut. Detta andliga kommande till Jesus sker genom tron. Då du ber Gud om förlåtelse för din frälsares skull. Därför att han har lidit och dött i ditt ställe. Då ikläds du Kristus och omsluts av hans rättfärdighet. Du räknas som lika helig och ren som han själv är. Du sätts på dräkten som fadern hade reserverat för sin förlorade son i Jesu liknelse. Han som vände tillbaka från syndens främmande land. Och då får du liksom Jesaja glatt jubla. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbinden på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Jesaja 61:10. Du får leva i detta saliga tillstånd genom tron en tid här på jorden. Kanske under kroppslig svaghet och sjukdom. För att en dag då din frälsare kommer åter för att skapa de nya himlarna och den nya jorden där rättfärdighet bor. Inte längre ha himmelen ovanför dig eller framför dig utan runt omkring dig. Då ska du likt Job i ditt kött skåda Gud. Du ska få se din återlösare med egna ögon. Och har du haft värk eller rörelseproblem, kanske till och med varit förlamad som mannen i evangelietexten, så ska du den dagen, så som Herrens profet Malaki säger, komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Amen.